Du lyssnar till Radio Nolaskogs som sänder i samarbete med Radio Örnsköldsvik på frekvenserna 89,8 eller 105,7 MHz. Eller via internet på adressen www.radioovik.se. Radio Nolaskogs.
God förmiddag och hjärtligt välkomna till Radio Nolaskogs denna tisdag den 21 februari. Hilding har namnsdag. För ovanlighetens skull bara ett namn idag, annars är det numera ofta två olika. Idag är det också internationella dagen för modersmål. Jag hade ingen aning om det. Men det är en dag som instiftades av FN och UNESCO 1999 med syfte att skapa medvetenhet om språkliga och kulturella traditioner för att förstärka förståelse, tolerans och dialog. Och det kan ju verkligen behövas så som världen ser ut idag. Jag tycker det är väldigt positivt att syftet inte är att betona det egna språket utan att lyfta fram dialogen och kommunikationen. Kan vara värt att fira. Jag som är programvärd idag är Maria Meidel och detta är min debut som tisdagsvärd. Mycket spännande. Hilding har alltså namnsdag idag. Jag tror inte att jag känner någon som heter Hilding. För 2 år sedan var det drygt 5000 personer i Sverige som hade namnet Hilding. Dock bara 700 som hade det som tilltalsnamn. Och jag kan tänka mig att det är främst inom de äldre åldersgrupperna. Namnet kommer från det fornnordiska Hildingur som betyder hövding. Inget dåligt namn att ha. Den närmaste knappa timmen kommer att handla en del om uteliv och då främst skidåkning. Det blir lite om årstider, vintern förstås, men också lite annat. Klockan 10 kommer Görel Brattström och läser dagens novell som är Stålstrupen av den ryske författaren Mikhail Bulgakov. Ja, men det var väl inledningen det. Nu kör vi!
Thank you.
Det här var en bit ur Emil Waldteufels fina vals Skridskoåkarna. Och jag vet att väldigt många har passat på denna vinter att åka på både sjö- och havsisar och utnyttjat de fina banor som iordningställts. Kanske med den här musiken i öronen. Vi är ju fortfarande mitt i vintern, även om vi närmar oss vårdagjämningen. Om en månad är det ju på allvar så att dygnets ljusa timmar är fler än de mörka. I vår del av världen präglas väldigt mycket av årets växlingar, och då kanske framförallt mellan ljus och mörker. Och vi pratar ju så mycket om vädret och årstiderna. Man raljerar ju ibland över svenskarnas förhållningssätt till just detta med vädret. Vi kommenterar och spekulerar, vi gläds åt finväder lika ofta som vi beklagar oss över de dagar som inte är så fina. Och hur många gånger har man inte fått höra att det finns inget dåligt väder, bara dåliga kläder. Och ja, vi hade i alla fall tur med vädret om semestern eller helgen inte riktigt blev som vi hade tänkt. Vi har massor av tecken och fynd som vi tyder för att förutsäga hur det ska bli med sommaren, med påsken, med semestervädret. Just när det gäller sommar så finns det ju mycket folktro, får man väl kalla det, om hur den ska bli och när den ska komma. Urban, Vilhelmina och Blenda, då ska sommaren lända. Eller var det, då ska sommaren ända. Eller om Erika Pels och Urban skjorta så blir det en fin sommar. Alltså kallt den 18 maj och varmt den 25 maj. Om det snöar på kyndelsmässodagen den 2 februari så kommer sommaren snart. Jag minns inte riktigt hur det var i år. Om vinterns ankomst finns det inte lika mycket. Däremot ska man kunna spå väder för hela året, beroende framförallt på vädret kring jul och nyår. Anders Braskar julens laskar är den enda jag kommer på som handlar om vintervädret. Och det är en sak som jag har funderat på allt oftare på senare år, beroende på klimatförändringarna och på att vintern tycktes mer självklar förut. När är det vinter egentligen? När börjar vintern? När slutar den? Meteorologiskt finns det ju en definition. Vinter är den period när dygnets medeltemperatur varaktigt, mer än 5 dagar, är 0 grader eller lägre. Den säger inget om nederbörd, blåst, isläge och annat som man kanske själv förknippar med vinter. Genomsnittligt kommer vintern till Malmö 7 januari, till Stockholm 6 december, till Kiruna 10 oktober och hit till Örnsköldsvik 10 november. Jag ville veta lite mer om vad man i allmänhet tycker, så jag gjorde en liten undersökning i sociala medier. Högst ovetenskapligt, men ändå. Mer om resultaten efter lite musik.
Soliga stränder, gröna vajande palmer, bredden av stränder, mörka nätter, varma sköna. Yeah.
Vita vidder, en gammal goding med Family Four. Jag fastnade för den på 70-talet när jag hade blivit riktigt biten av utförsåkning. För det var ju precis så det skulle vara. Snö som virvlar runt mina skidor, nerför branta hisnande stup. Wow! Året efter hade Family Four en hit med Härliga sommardag. Liknande låt, men med sommartema. Som om det inte finns tillräckligt många låtar om sommar. Jag kan tala om att när jag skulle välja musik till dagens program så ville jag ha vintertema. Men det var inte så lätt att hitta vintermusik som inte samtidigt var julsånger. Nåväl, jag skulle ju redovisa min inte så vetenskapliga undersökning om vinterns vara eller inte vara. När jag sammanställde svaren så visade sig att det fanns en överväldigande majoritet för att vinter hänger ihop med förekomst eller frånvaro av snö. Vintern börjar när det har snöat och den är slut när snön är borta. Punkt. Några andra vinklingar fick jag också. Vintern kommer den 15 november, för då fyller jag år och då brukar det snöa. Vinter är när elcykeln är parkerad i garaget. När hästarna får snösulor under skorna för att kunna galoppera i snön, då är det vinter. Och det väcker ju fantastiska bilder av vackra hästar över vita snötäckta fält med snö flygande runt hovarna och rimfrost i pälsen. Det är som Dr. Zhivago, eller hur? Men totalt sett så har vi ett resultat. Det ska vara snö för att det ska vara vinter. En viktig poäng är dock att det måste vara snö som ligger kvar och inte försvinner så fort den har kommit. Snö som räcker till för att man ska kunna kasa på nederbörden, som Tove Jansson och min lilla syster påminner om. Om ni minns så är det meteorologisk vinter när medeltemperaturen är under 0 grader. Men ska man tro på min testgrupp så har det ingenting att göra med temperatur utan med det där vita, fluffiga som täcker marken. Som barnbarnet glatt konstaterade. Kallt skum! Kallt vitt skum på skorna! När han gick ut på väg till förskolan i snökaosets Stockholm i november. Jag kommer tillbaka till vintern som en tid för aktivitet men väljer att stanna en stund vid ett annat perspektiv på vintern. En av mina vänner skrev: vinter kan också vara vila, dvala och död. Och så är det ju faktiskt. Naturens eviga kretslopp där vintern hos oss är en nödvändighet, en förutsättning för att krafter och energi ska räcka till för nytt liv, föryngring och förnyelse. Detta visste Antonio Vivaldi när han på 1600-talet skrev sitt fina verk De fyra årstiderna. Lyssna nu på en av satserna ur Vintern och tänk en brasa som sprakar i öppen spisen, värmen som sprider sig i kroppen när du har varit ute, en kopp varm choklad och utanför fönstret snön som stilla, stilla faller och täcker marken.
Thank you.
Antonio Vivaldi, Largo-satsen ur vintern, en av de fyra årstiderna. Vinter och snö är alltså intimt förknippade med varandra, i alla fall enligt min testpanel. En av definitionerna jag fick var: vintern börjar när det kommer snö och den slutar när det är mer mark än snö. Inte så dumt. Tack till min kusin Rickard för den förklaringen. I början av denna månad satt jag på tåget norrut från Stockholm. Jag hade läst en stund men satt nu och tittade ut genom tågfönstret. Ni vet, så där när man liksom tomstirrar och tankarna går sina egna vägar. Det som susade förbi var ett gråmulet landskap längs Norrlandskusten med fruset gräs, gråsvarta träd, här och var en väg med en isig sörja av smält snö och grus. På en del ställen låg snö i små högar, ibland glest fördelad mellan buskar och stenar, enstaka gånger mer sammanhängande men då mer gråvitt, fruset och isigt, inte alls fluffigt och ljust. Jag kom att tänka på det min kusin hade skrivit och försökte uppskatta relationen mellan mängden snö och mängden mark och insåg att det helt klart var mer mark än snö, åtminstone upp till Hudiksvall. Och då tänkte jag, enligt meteorologerna och temperaturen som var under 0 grader så är det vinter. Men för att det ska vara vinter enligt mina experter, ja, varför inte? Så ska det vara snö. Och är det mera mark än snö så är det inte vinter. Men vad är det då? Halvvinter? Gräsvinter? Nästan vinter? Vi kanske skulle behöva införa fler årstider även i vårt svenska språk som man har i samiska. I Sápmi räknar man av tradition 8 årstider. Vinterhalvåret som sträcker sig från mitten av oktober fram till ungefär mitten av april delas in i höst, höstvinter, vinter och vårvinter. Jag hittade också en förteckning över månadernas namn på samiska och de är så vackra, poetiska, lite olika beroende på vilken del av Sápmi man kommer ifrån. December är froströkens månad. Januari är isklangstiden när det smäller i isarna. Och mars är svanmånaden när isen i sjöar och vattendrag går upp och de första svanarna hörs trumpeta som ett tidigt vårtecken. Men än så länge dröjer vi oss kvar i vinterns vemod.
Som stampar genom drivisen i Kvarken, ett träningspass på Ullevi i dis. det går där någonstans på Österlen. Och fyllan växer till på mammas kro. Frusen först i kön till stadsbubben i Luleå. Frusna drömmar ut i monarkin. Kärleken får leva mellan nattskiftet och drömmen. Kärleken går på billigt vin. Och då som
Vintersaga med Monica Tunnell. Hela Sverige i en låt. Du lyssnar på Radio Nolaskogs tisdagsprogram. Och jag som pratar heter Maria Meidel. Och dagens tema är vinter. Vinter, snö och skidåkning. När jag spelar in detta har jag precis varit ute och åkt ett par varv runt spåren på Skyttis. Och jag måste få göra lite reklam för detta fina skidområde. Vi har flera fantastiska skidmöjligheter runt om i kommunen. Rutberget, Nätra fjällskog, Solberg, för att bara nämna några. Men Skyttis är ju liksom närmast, ja åtminstone om man bor i stan. Jag är så imponerad över det jobb som läggs ner på att ordna för oss skidentusiaster. Nästan oavsett väder. Regn, snö, sol, dimma, plusgrader som idag eller rejäla köldknäppar. Så ser gänget från Hägglunds skiteam SK till att det finns fina spår. Åk upp och kolla själv. Åk några varv. Men först, köp spårkort. Det tjänar vi alla på. Jag vet inte riktigt när jag lärde mig åka skidor. Det finns foton från när jag var 2 år och stod på skidor på gårdsplanen utanför huset där vi bodde. Hur mycket jag åkte då vet jag inte säkert, men ett vet jag, och det är att det blev en hel del skidåkning med åren. Till en början bara längd. Visst åkte vi backar också, men bara med vanliga skidor och utan att svänga. Jag tävlade en del i skol- och kommunmästerskap, men hade lite svårt för det där med träning. Så när det var tävlingsdags körde jag som en tok och kom i mål med blodsmak i munnen och mjölksyran sprutande ur öronen. Inte så kul. Idolerna var de stora skidåkarna i början av 60-talet. En av dem var Sixten Jernberg, och han hade sitt eget skidmärke. Lyckan var stor när jag som 10-åring fick ett par 6G Elite. Blågula var de, med råttefällabindning istället för de gamla kabelbindningarna. I Tornedalen hade vi på 50- och 60-talet en rektor och kommunpolitiker som också var styrelseledamot i Svenska skidförbundet. Han hade kontakter och intresse och såg till att vi till vår lilla by fick internationella skidtävlingar. Hela byn mötte upp och vi stod där på idrottsplan och såg Tornedalens stolthet, den lille mörke Eero Mäntyranta med en otrolig frekvens i diagonalandet tampas med den långa stilige norrmannen Harald Grönningen och vår svenska skidhjälte Assa Rönnlund. Det var rätt stort. En som jag inte kände till då, men som jag har fått höra om senare, är Märta Norberg från Sidensjö. Hon delar sin historia och sitt öde med många kvinnliga idrottare från förr som inte fick den uppmärksamhet de förtjänade. Märta var en av de största under 50-talet och deltog i OS när kvinnor för första gången fick vara med och åka skidor. Och nu står hon där i Näs och ser ut över landskapet och sitt vinterland.
Hej, mitt vinterland. mörka himla tänder. Källans klang, friden stör när vi genom skogen kör. Bofink, ut i granens topp, förlåt att vi väckte dig jag. Hej mitt vinterland, nu är jag här. Och vinter håller dig, nu blinkar stugans ljus mot mig i mitt vita
Hej i mitt vinterland, här med Lotta Engberg. Längdskidåkning är ju fortfarande en av de stora, breda folksporterna. Trots milda vintrar och brist på snö så lockas massor av människor ut i naturen. Antingen bara för att röra på sig i största allmänhet, ta med sig fika och sitta nergrävd i en solig snösluttning. Eller för att göra något mer. Och för många kan det vara att åka Vasaloppet. En som är för evigt knippad med Vasaloppet är ju Mora Nisse. Nils Emanuel Karlsson hette han. Han är den som har vunnit Vasaloppet flest gånger. 9 totalt, varav 7 gånger på raken. Imponerande, eller hur? När Mora Nisse vann sina Vasaloppssegrar var det med en helt annan utrustning än den man åker på idag. Och på 80-talet, när han var tävlingsledare, sa han: med den utrustning som finns idag och de fina spår vi kan erbjuda så är det inget annat än en fin söndagsutflykt att ta sig från Sälen till Mora. Jag tror om de tycker det som om ett par veckor staka sig fram över virarna. Knappast. Mora Nisse skulle ha fyllt 100 år i år och för att hedra honom så uppmanas alla åkare att bära en röd mössa. Det som var Mora Nisses signum. Så om du ska ut i Vasaloppsspåret, ta på en röd mössa, gärna med tofs. Det där med längdåkning tappade jag intresset för i slutet av 60-talet, för då hade jag upptäckt utförsåkningen. Det var ju så mycket tuffare. Man blev inte svettig, det var lite glamoröst. Jag hade aldrig stått på några slalomskidor. Och åkte vi inom backe så åkte jag med mina 6G Elite. Men nu, när jag skulle bli slalomåkare, då behövde jag andra grejer. Min pappa hade ett par utförsåkningsskidor i garaget. Det visste jag. Och de tog jag helt sonika, lastade på sparken och drog iväg till slalombacken som låg ett par kilometer utanför byn. Väl framme spände jag på mig skidorna, klättrade upp för backen och satte av nedför. De tjusiga svängar som jag hade tänkt mig blev det inget av. Istället mer rakt ner och krasch in i snödrivan. Det gick inte att svänga överhuvudtaget. Var det något fel på skidorna? De var av märket Split Cane. Ski King hette de, med skruvad stålkant. Och då sa det mig inget, men nu vet jag. 1935 startade skidtillverkning i Örnsköldsvik, i Ås. Det var tillverkning på licens av en norsk teknik att limma en skida i 3 skikt istället för som tidigare i 2. Detta gav en lättare skida med hållbart spann och bättre vridstyvhet. Och modellerna gjordes både för längd och utförsåkning. Skidmodellen blev oerhört populär och vid SM-tävlingarna 1946 åkte mer än hälften av deltagarna på Split Cane från Övik. Utvecklingen på materialområdet gick dock snabbt under framförallt 60-talet och 1967 lades fabriken ner. Det var alltså inga dåliga skidor jag hade på fötterna. Varför gick det då inte att svänga? Ja, det kan ha berott på att skidorna var drygt 2 meter långa. Själv var jag knappt en tvärhand hög. Men skam den som ger sig. Något år senare fick jag mina första glasfiberskidor och slalomlivet kunde börja på riktigt. För nu åkte vi till fjällen, till riksgränsen.
Till ett sporthotell bland våra höga fjäll. Jag ställde färden för att roa mig en påsk. Till i vår press jag såg där är moralen låg. Och man besväras ej av hämningar och pjosk. Ja, utan skidor var, men det var lika bra. Till sådant där är blott i vägen tycker jag. Ett pensionat jag fann där alla gäster brann. Av längtan att få börja flirta med varann. Det är så hälsosamt och stärkande i fjällen. Och över vidderna man tydligt hörde smällen. När någon sportklädd pinuppa fick på munnen en puss. Och några välinlärda klappar på sin stuss. För den som lider utav splin i sexappellen. Är det så hälsosamt och stärkande i fjällen. Det står en doft av erotik omkring vår fjällsportsocieté. Där ligger fröknarna från Falen nog i lä. Det kändes jämt en pust av synd och last och lust. I varje vrå satt där ett par av skilda kön. När deras kraft tog slut så fick de bäras ut. Och piggas upp med lite rullande i snön. Det var ett kramande som var förlamande. När man om livet på varandra satt och höll. Jag hade tur som blott fick ett par rebensbrott. När som en dam i mina armar villigt föll. Det är så hälsosamt och stärkande i fjällen. Fast man får blåmärken på åtskilliga ställen. Vi börjar dagen med en cocktail gjord på vermouth och gin. Det är av sådana som solbrännan blir fin. Vi konstaterar när vi satt omkring butellen. Att det är så hälsosamt och stärkande i fjällen. Och ska vi någonsin förflytta oss till Åreskutans topp. Måste kyparen ta varan med sig upp.
Hallå, hovmästaren. Skulle grosshandlaren och undertecknaren kunna få in ett par konjak där?
Se till att jag får 8, va?
Ja, raffa på lite.
Från huvudstaden kom där upp ett sällskap som bestod av stjärnor från Fufilmias Parnass. Och när som divorna fick syn på drivorna så skrek de till, åh, herregud, så mycket glass! Champagnekorkar smal, varenda gäst var knall. Där fram på förmiddagen vi raglade till lunch. I full delirium, vi gick från rum till rum. Och alla möblerna förnissades med punch. Det är så hälsosamt och stärkande i fjällen. Ifall man bara stannar inne på hotellen. Jag med en konsul drack du skål i en flaska chartres. Och konsulinnan, hon vart full och måste läs. Vi bytte fruar med varandra fram på kvällen. Till det är så hälsosamt och stärkande i fjällen. Det finns väl inget annat ställe där moralen vågar stå. På en så angenäm och sjunkande nivå.
Vad sa du?
Jo, att det inte finns något ställe där moralen vågar stå. På en så angenäm och sjunkande nivå.
Oj, 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 oj. Ja, det var ju inte detta som drog mig till fjälls. Den här låten är ju inte särskilt korrekt, varken i nutid eller när den kom. Den skrevs av Lennart Hagvall, som var en känd revyprofil från Göteborg och spelades in på skiva 1947. Det blev hans enda skiva. Den ansågs så ekivok och osedlig att den dödskallemärktes av Sveriges Radio. Den fick alltså inte spelas i radion, kan man kanske förstå. Det här var en nyare version inspelad på 70-talet av Jerry K. Gustafsson och Scaffell Pike. I alla fall så var det inte därför jag åkte till fjällen. Det var istället de där vita vidderna som drog. Snön, ljuset, luften, att glida i vida svängar på fjällsidor ovanför trädgränsen. Att få in rytmen i kroppen och låta tankarna sväva fritt. Så energigivande. 70-talet var ju ett årtionde när intresset för utförsåkning formligen exploderade i Sverige. Inte bara fylldes slalombackar och skidanläggningar av människor. Hela Sverige stannade vissa dagar när en tystlåten ung man från Västerbottens inland rättade till den karaktäristiska mössan och kastade sig ut i pisterna, såklart. Ingemar Stenmark. Detta fenomen, som var så sparsam med sina ord, men som uttryckte sig med all önskvärd tydlighet i sina prestationer. Det är ingen mening med att prata med de som inte begrip. Men så mycket begrep man i alla fall i en del centraleuropeiska skidnationer att man till och med ändrade tävlingsreglerna för att komma åt Tärnabybon som bara vann och vann och vann och bara åkte.
Det är bara att åka, inget annat, ingen mening med att prata. Ingemar är tyst och kör, och det ger resultat. Med Gross Gustav och König, Kaiser Franz och Hitler ser.
Det här var ju som ni hörde alpina skidlandslagets kampsång från 1976. Och i texten finns ju nästan alla dåtidens stora skidåkare nämnda. Låten låg på svensktoppen, Ingemar låg på världstoppen. Skidåkning och uteliv i all ära. Vintern kan ju också vara inneliv med stugmys, matlagning, läsning och radiolyssning. Och apropå radiolyssning, missa inte kommande program i Radio Nola Skogs. På söndag får vi höra Johanna Lundström prata om vad är samhällets DNA? Finns det något vi alla kan enas om? En sorts gemensam värdegrund. Lite filosofiskt. Och nästa tisdag, som förresten är fettisdag, så är det vårdpratarna med Sonja Seidevall och en återutsänd intervju med Sonja Forsman. Och båda dessa sonjor har jag haft glädjen att arbeta med inom det som tidigare var långvården eller sjukhemmet, men som på 90-talet fick det fina namnet Wehmerkliniken efter doktor Erland Wehmer. Men det kanske dyker upp i vårdpratarna någon annan gång, vem vet. Hur som helst, lyssna gärna på Radio Nolaskogs, direkt eller i podden. När det är mörkt ute, när det inte snöar utan vräker ner underkylt regn, när man knappt vågar gå utanför dörren av rädsla för att halka och bryta både armar och ben, då är det dags för Ninna, 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 Meidels bokradio. Att läsa är en alldeles perfekt sysselsättning vissa dagar, eller hur? Jag tänkte få ge några tips på vinterböcker som kanske kan passa den här tiden på året. Den första är Tove Janssons Trollvinter. Himlen var nästan svart, men snön var klarblå i månskenet. Havet låg och sov under isen och långt nere mellan jordens rötter drömde alla småkryp om vår. Men till den var det ganska långt, för året hade inte hunnit längre än till en bit efter nyår. Boken handlar om när Mumintrollet för första gången någonsin vaknar ur sin vintersömn och möter en värld som inte liknar någonting han upplevt förut, med en skidåkande hemul, med morran som blåser snödimma och den vackra men skrämmande isfrun. Inte bara för barn, underbar att läsa högt för alla åldrar. Sven Delblancs Vinteride skildrar ett Sverige i andra världskrigets skugga. Det går mot jul i Hedeby. Och som många andra svenskar har Hedebyborna gått i en sorts vinteride undan kriget i skydd av neutraliteten. Men krigsvintrarna är svåra, det är kallt och mörkt. Boken börjar och slutar med julafton och julnatt. Vintern och snöyran lägger sig över en värld där allting på samma gång är sig likt men samtidigt i grunden förändrat. Boken gavs ut 1974 och är en del i Sven Delblancs berättelser om livet i Hedeby. Värd att läsa och läsa om. Fler boktips kommer, men först lite musik. Jag letade ju efter vintermusik och tänkte att om någon ska ha gjort det så skulle det väl vara vår egen isbjörn, Roger Pontare. Och mycket riktigt, lyssna och njut av hans Som av is.
Vinterns frost har fångat min skog. Vitt lyser kullar och berg. Frusna fält där ängarna låg som blir nu himlens färg. Isens pansar täcker min sjö och sommarens fåglar har flytt. Luften fylls av drivande snö och mörkret är här på nytt. Vandrar kring i min vintersland, längtande efter en värmande hand. Långt, långt bort är mitt paradis, stelnad och kall är min själ. Som fyller mitt sinn, ljudkylen. genom dimman värmande hand visa väg till mitt paradis. Stelnad och kall är min själ som av is. Så visa väg till mitt paradis. Stelnad och kall.
Nästa boktips är något helt annorlunda, men verkligen präglat av is. Obeveklig, tärande, skrämmande och föränderlig is. Salomon August André, överingenjör på Kungliga Patent- och registreringsverket, har en dröm att bli den första att flyga med varmluftsballong till Nordpolen och på så sätt bli ryktbar över hela världen. Han utrustar en expedition och får med sig Knut Fränkel, också han ingenjör, och Nils Strindberg, amanuens med höga betyg i fysik och matematik. Expeditionen startar från Danskön på Spetsbergen i juli 1897 och försvinner mot norr. 4 dagar senare kommer en av deras brevduvor tillbaka. 33 år senare hittas deras kvarlevor av en slump på Vitön, en öde ö i Arktis. 2013 kom Bea Uusmaas bok Expeditionen, min kärlekshistoria. En mycket personlig skildring av vad som kan ha hänt. Det är ingen bok man sträckläser, man tar en bit i taget och kan följa hur författaren söker svar i expeditionens fotspår. Det är en vacker bok, sorglig, spännande och faktarik. Utdrag ur dagböcker från expeditionsmedlemmarna vittnar om svårigheterna med kylan, isen, bristen på mat och det eviga hotet från isbjörnar och glaciärsprickor. Man blir tagen och berörd, och det tycker jag är bra kvalitetsmått på en bok. Boken om André-expeditionen är på sätt och vis en detektivhistoria fast med historiska fakta. En annan mer klassisk kriminalhistoria med påtagligt vintertema är den danske författaren Peter Högs bok Fröken Smillas känsla för snö. Smilla är grönländska men bor och arbetar i Köpenhamn. En pojke i samma hus faller ner från höghusets tak. Polisen tror att det är en olycka, men Smilla vet att pojken aldrig skulle ge sig upp på taket eftersom han är höjdrädd. Hon är dessutom specialist på snö och ser att spåren i snön på taket berättar en helt annan historia. Det finns saker i denna bok som inte riktigt håller ihop, och den blir lite spektakulär på slutet. Men det är ändå en spännande bok, och man ser snö på lite annat sätt när man har läst den. Tiden börjar rinna ut. Jag får spara fler boktips till en annan gång. Det är dags att avsluta och hälsa Görel välkommen med veckans novell. Själv ska jag ge mig ut i vintern igen, och jag hoppas på mer snö. Tack för mig!
A beautiful sight, happy tonight, walking in a winter wonderland.
Gone away is the bluebird, here to stay is a new bird. He sings a love song as we go along, walking in a winter wonderland.
In the meadow we can build a snowman and pretend that he is Parson Brown.
Say, are you married? We'll say no, man. But you can do the job when you're in town.
Later on, we'll conspire as we drink bonfire
to face unafraid plans that we made, walking in a winter wonderland.
town with Mr. Snowman until the other kitties knock him down.
Later on we'll conspire as we dream by the fire
to face unafraid
the plans that we made.
Walking in a winter wonderland.
Honey, it's snowing. Merry Christmas.
Jag heter Görel Brattström och jag ska läsa en novell av Mikhail Bulgakov ur hans novellsamling Snöstorm och andra berättelser. Den här novellen heter Stålstrupen. Nu var jag alltså ensam. Runt omkring mig låg novembermörkret med virvlande yrsnö. Drivorna tornade upp sig runt huset och det tjöt i skorstenarna. Alla mina 24 år hade jag bott i en storstad och jag trodde att det bara var i romanerna som snöstormen ven. Nu visade det sig att den faktiskt ven på allvar. Här var kvällarna makalöst långa. Lampan med sin blå skärm speglades i den svarta fönsterutan och jag satt och drömde med blicken fäst på en fläck som lyste till vänster om mig. Jag drömde om närmaste stad, men den befann sig på 40 versts avstånd. Jag ville så gärna lämna det här stället och ta min tillflykt dit. Där fanns det elektriskt ljus, 4 läkare som man kunde be om råd. Där var jag i alla fall inte lika hemskt som här. Men inte fanns det någon möjlighet att fly härifrån. Ja, jag insåg ju själv också ibland att det skulle vara fegt. Det var ju just för det här som jag hade läst medicin. Men om du nu kommer hit med förlossningskomplikationer eller låt oss säga en patient med inklämt brock, vad ska jag göra då? Kan man möjligen få ett råd? För 40 dagar sedan lämnade jag fakulteten med berömlig i betyget. Men berömlig är en sak och brock är en annan. En gång såg jag professorn göra en brockoperation. Han opererade och jag satt nere i salen. Så var det med den saken. Gång på gång rann kallsvetten ner för ryggraden på mig när jag tänkte på brocket. Varje kväll satt jag på precis samma sätt och drack mitt te. Under min vänstra arm låg alla mina handböcker i obstetrik med den lilla Döderlein högst upp. Till höger om mig hade jag ett dussin illustrerade band i operativ kirurgi. Jag suckade, rökte och drack mitt kalla svarta te. Och en gång somnade jag. Jag minns mycket väl den natten. Det var den 29 november. Och jag vaknade av att det slamrade i dörren. 5 minuter senare hoppade jag i byxorna utan att kunna slita min vädjande blick från de gudomliga kirurgiböckerna. Jag hörde ett par medar gnissla ute på gården. Jag hade nu fått en mycket fin hörsel. Nu visade det sig att det här faktiskt var något mycket värre än ett brock eller ett foster i tvärläge. Här kom han nu till mig på sjukstugan i Murjevo klockan 11 på kvällen med en liten flicka. Nattsköterskan sa med dov röst. Hon är svag, den lilla flickan. Hon dör nog. Doktorn måste komma bort till sjukstugan. Jag minns hur jag gick över gården fram emot fotogenlampan i sjukstugans port. Jag såg som förhäxad hur den blinkade. Mottagningsrummet var redan upplyst och hela min personal väntade på mig klädd i sina vita rockar. Det var fältskären Demjan Lukic, en fortfarande ung men mycket duktig karl, och de bägge erfarna barnmorskorna Anna Nikolajevna och Pelagia Ivanova. Jag var bara en 24-årig läkare som för 2 månader sedan blivit utexaminerad och utsedd till föreståndare för sjukstugan i Murjevo. Fältskären slog högtidligt upp dörren på vid gavel och där var modern. Hon nästan flög fram i sina hala filtstövlar och snön i hennes sjal hade ännu inte smält. I famnen höll hon ett bylte som gav ifrån sig jämna pip och väsningar. Moderns ansikte var alldeles förvridet. Hon grät ljudlöst. När hon hade slängt av sig päls och sjal och vecklat upp sitt bylte fick jag se en liten flicka som kunde vara 3 år gammal. Jag såg på henne och glömde för en stund all min operativa kirurgi, ensamheten, alla mina värdelösa kunskaper från universitetet. Jag glömde absolut allting därför att den här flickan var så vacker. Vad kunde jämföras med hennes skönhet? Det är bara på chokladaskar man ser bilder av sådana barn. Håret lägger sig automatiskt i stora runda lockar som har nästan samma färg som fullmogen råg. Ögonen är mörkblå, jättestora och kinderna är som på en docka. På det viset brukade man måla änglar. Men nu hade det där lägrat sig ett besynnerligt töcken längst nere i hennes ögon och jag förstod att detta var skräck. Hon kunde inte andas. Hon dör inom en timme, tänkte jag, och jag var fullständigt säker på min sak. Mitt hjärta snurrades åt som i kramp. Flickan fick små gropar i halsen varje gång hon andades in. Ådrorna var svullna och ansiktet skiftade från skärt till svagt lila. Jag förstod genast och kunde bedöma vad den färgningen betydde. Med en gång insåg jag vad det var frågan om. Min första diagnos ställde jag helt korrekt och detta samtidigt med barnmorskorna, vilket var huvudsaken. De hade ju en sån erfarenhet. Flickan har difterisk krupp, strupen är redan full av membran och kommer strax att bli alldeles igentäppt. Hur många dagar har flickan varit sjuk, frågade jag mina medarbetare i den laddade tystnaden. Det är 5 dagar nu. 5, sa modern och stirrade på mig med torra ögon. Det är difteri, väste jag åt fältskären mellan tänderna, men till flickans mor sa jag. Men vad har du då tänkt på? Vad har du inbillat dig? Då hörde jag en gnällig röst bakom mig. Det är 5 dagar nu, doktorn. 5 dagar. Jag vände mig om och fick se en fridsam gumma med runt ansikt i en sjal. Det bästa vore om den där sortens gummor bara inte fanns, tänkte jag. En dyster känsla av annalkande fara och sade, var tyst nu gumma lilla, du är bara i vägen. Till flickans mor sa jag en gång till, men vad hade du då tänkt på? 5 dagar, va? Plötsligt lämnade modern med en mekanisk rörelse över flickan till gumman och ställde sig på knä framför mig. Ge henne några droppar, sa hon och stötte pannan mot golvet. Jag går och hänger mig om hon dör. Upp med dig på ögonblicket, svarade jag. Annars talar jag inte ett ord med dig. Modern kom kvickt på benen, det frasade om hennes vida kjolar. Hon tog flickan ur gummans famn och satte igång att vagga henne. Gumman vände sig mot dörren och började be. Dörrposten och började be. Flickan andades fortfarande och det lät som när en orm väser. Fältskären sa, så där är det jämt, enkla människor. Det ryckte i hans mustascher. Betyder det att hon dör, undrade modern och såg på mig med en blick av, som jag tyckte, svart ursinne. Ja, det gör hon, sa jag, med fast och låg stämma. Gumman vek genast upp kjortelfålen och började torka ögonen med den. Men flickans mor skrek åt mig med en röst som inte var vänlig. Men hjälp henne då, ge henne något. Ge henne några droppar. Jag insåg helt tydligt vad det var som väntade mig och jag stod på mig. Vad ska jag ge henne för droppar? Tala om det för mig. Flickan kvävs, strupen är redan igentäppt på henne. I 5 dagar har du låtit henne plågas. 15 värst härifrån. Vad vill du nu att jag ska göra? Det vet väl doktorn bäst själv, gnällde gumman med onaturlig röst bakom min vänstra axel. Och jag kände genast hur jag hatade henne. Håll tyst, sa jag till henne. Jag vände mig till fältskären och bad honom att ta hand om flickan. Modern lämnade flickan till barnmorskan och barnet började slå omkring sig och ville tydligen skrika. Men hon fick inte längre fram ett ljud. Modern ville försvara henne, men vi höll henne undan. Och jag lyckades titta flickan i strupen i ljuset från operationslampan. Tidigare hade jag aldrig sett difteri utom i ett par lätta och snabbt glömda fall. I strupen satt nu någonting vitt, söndertrasat och bubblande. Flickan andades plötsligt ut och spottade mig i ansiktet. Men jag blev av någon anledning inte alls rädd, upptagen som jag var av mina tankar. Jaha, sa jag, förvånad över mitt eget sinneslugn. Så här ligger det till. Det är för sent. Flickan är döende och det finns ingenting som kan rädda henne utom en sak. Ett operativt ingrepp. Och jag greps själv av fasa och jag undrade varför jag hade sagt så. Men jag kunde ju inte annat än säga det heller. Fast om det nu går med på det. Tanken flög genom min hjärna. Vad menar ni? Frågade modern. Jag måste skära upp strupen här nere och sätta in ett litet silverrör så att flickan får möjlighet att andas. Då kanske vi kan rädda henne, förklarade jag. Modern tittade på mig som om jag varit en vettvilling. Hon skyddade flickan för mig med armarna och gumman började på nytt att väsnas. Ett sånt påhitt. Låt honom inte skära. Ett sånt påhitt. Skär upp halsen. Ge dig iväg, kärring, sa jag till henne med hat i rösten. Kamferinjektion, beordrade jag fältskären. Modern lämnade inte ifrån sig flickan när hon fick se sprutan, men vi förklarade för henne att det inte var farligt. Det där kanske hjälper, undrade modern. Det gör det inte alls. Då brast modern i gråt. Sluta med det där, sa jag. Jag tog fram klockan och tillade. Jag ger er 5 minuters betänketid. Om ni inte går med på det så tänker jag för min del inte ta itu med det, när det där 5 minuterna har gått. Nej, jag går inte med på det, sa modern tvärt. Vi går inte med på det, tillade gumman. Som ni vill då, sa jag dovt och tänkte. Jaha, så var det med den saken. Bara lättare för mig. Jag sa som det var, jag kom med ett förslag och barnmorskorna gjorde stora ögon. Men gummorna sa nej och jag är räddad. Och jag hade inte mer än tänkt en tanke för någon annan strax bakom mig, sa det med en röst som lät alldeles främmande. Hör nu, har ni blivit alldeles galna? Hur kan ni låta bli att gå med på det? Ni tar ju livet av flickan. Säg nu ja att ni inte skäms. Nej, ropade modern igen. Och inom mig tänkte jag, Vad är det jag gör? Jag kommer ju att döda flickan. Men vad jag sa var någonting helt annat. Skynda på nu, skynda på, säger jag. Gå med på det nu. Hon börjar ju redan bli blå om naglarna. Nej, nej. Jaså, jaha. Ta in dem i sjuksalen, där kan de få sitta. Man ledde iväg dem genom den halvmörka korridoren. Jag hörde hur kvinnorna grät och flickan gnällde. Fältskären kom genast tillbaka och sa: det går med på det. Jag kände en stor sten i mitt inre. Men högt och tydligt sa jag ändå: sterilisera omedelbart, skalpell, sax, pianger och sond. En minut senare sprang jag tvärs över gården där snöstormen for runt och väsnades med djävulen själv. Jag rusade upp mitt rum, räknade minuterna, fick fatt i boken, bläddrade igenom den och fann den där teckningen som visade en tracheotomi. Allting var mycket enkelt och tydligt. Strupen var öppnad, skalpellen införde luftstrupen. Jag började läsa texten men jag förstod ingenting. Orden bara flimrade för ögonen på mig. Jag hade aldrig sett hur man utförde en tracheotomi. Åh, nu är det redan för sent, tänkte jag och kastade en vemodig blick mot det blå ljuset och den granna teckningen. Jag kände att man hade lagt ett mödosamt och förfärligt arbete på mina axlar. Och jag vände tillbaka till sjukstugan utan att ens märka snöyran. Inne i mottagningsrummet klängde sig en skugga med vida kjolar fast vid mig och en röst klagade. Åh, doktorn, hur kan ni bara ge er till att skära halsen av flickan? Inte går det bara att göra så. Hon har ju sagt ja nu, det dumma fruntimret. Men jag går aldrig med på det, aldrig. Bota henne med lite droppar, det går jag med på. Men absolut inte att ni skär upp halsen på henne. Den här kärringen ska ut, skrek jag. Och i upprördheten tillade jag: det är du som är det dumma fruntimret. Just du. Men den andra, hon är klok hon. Och för övrigt är det ingen som har frågat dig om någonting. Ut med henne. En av barnmorskorna tog ett kraftigt tag om gumman och knuffade ut henne ur rummet. Det är klart nu, sa fältskären plötsligt. Vi steg in i det lilla operationsrummet och som genom en dim ridå såg jag de gnistrande instrumenten, den blänkande lampan och vaxduken. En sista gång gick jag ut till modern ur vars famn man knappt hade lyckats slita flickan. Jag uppfattade bara en hes röst som sa: maken är inte hemma, han är i stan. När han kommer hem och får höra vad jag har ställt till med så kommer han att döda mig. Det gör han säkert, upprepade gumman och såg på mig med fasa i blicken. Släpp inte in dem i operationsrummet, befallde jag. Vi blev ensamma inne i operationsrummet, mina medarbetare, jag och Lidka som flickan hette. Hon satt där naken på bordet och grät ljudlöst. Man la ner henne på bordet, spände fast henne, tvättade hennes hals, tvättade henne med jod och jag tog kniven. Då tänkte jag, vad är det jag gör? Det var mycket tyst inne i operationsrummet. Jag grep kniven och gjorde ett vertikalt snitt över den vita svullna halsen. Inte en enda droppe blod trängde fram. Så förde jag kniven en andra gång längs den vita strimman som hade trätt fram där huden öppnade sig. Inte minsta droppe nu heller. Medan jag försökte erinra mig några teckningar i läroböckerna började jag sakta och med hjälp av den trubbiga sonden skilja de tunna vävnaderna åt. Och då bröt det mörka blodet fram någonstans långt ner i såret. På ett ögonblick hade det fyllt hela såret och runnit ner efter halsen. Fältskären försökte suga upp blodet med tamponger men det hjälpte inte. Jag erinrade mig allt vad jag hade sett på universitetet. Men med pincetter försökte jag klämma ihop sårets kanter men ingenting hände. Jag blev alldeles kall och svetten bröt fram i pannan. Jag beklagade livligt att jag någonsin hade gått in på den medicinska fakulteten och att jag hade hamnat i den här hålan. Ilsken och förtvivlad satt jag på måfå in pincetten någonstans bredvid såret. Jag klämde till och genast slutade blodet att rinna. Jag gjorde rent såret med små kompresser och snittet framstod för mig som alldeles rent och fullständigt obegripligt. Någon luftstrupe fanns ingenstans. Det snitt jag hade gjort påminde inte om någon bild alls. Det gick ett par tre minuter då jag helt mekaniskt och planlöst petade i såret, en med skalpellen, en med sonden, på jakt efter luftstrupen. Och när den andra minuten snart var till ända hyste jag inte längre något hopp om att finna den. Nu är det slut, tänkte jag. Varför har jag gjort det här? Jag hade ju kunnat låta bli att föreslå operation. Lidka hade lugnt kunnat dö för mig i sjuksalen men nu dör hon med uppsliten hals och aldrig, inte på något sätt kan jag bevisa att hon skulle ha dött i alla fall, att jag inte hade kunnat göra ont värre för henne. Den ena av barnmorskorna torkade tyst min panna. Jag borde lägga ifrån mig kniven och säga att jag inte vet vad jag mer ska göra. Så tänkte jag och jag såg moderns ögon framför mig. På nytt tog jag skalpellen och gjorde helt på måfå ett djupt snitt i Lidkas hals. Nu gled vävnaderna isär och plötsligt såg jag luftstrupen. Får jag peangerna, rosslade jag. Fältskären gav dem till mig. Jag fäste en peang på vardera sidan och en av dem överlämnade jag till fältskären. Nu såg jag bara en sak, luftstrupens gråaktiga ringar. Jag körde in den vassa kniven i strupen och blev alldeles stel. Strupen trängde upp ur såret och jag fick plötsligt för mig att fältskären hade blivit galen. Han började slita fram den. Bakom min rygg stönade de båda barnmorskorna. Jag lyfte blicken och förstod vad det var frågan om. Fältskären höll tydligen på att svimma i den kvalmiga luften och utan att släppa piangen slet han nu i luftstrupen. Allting har jag emot mig, tänkte jag. Det är ödet. Nu har vi säkert tagit livet av Lidka. Och i tankarna tillade jag strängt för mig själv. Så fort jag kommer upp på rummet så skjuter jag mig. Den äldre av de båda barnmorskorna som tydligtvis var mycket erfaren slängde sig nu som ett rovdjur över fältskären och tog ifrån honom piangen. Samtidigt sa hon sammanbitet, fortsätter doktorn. Fältskären föll med en duns i golvet. Han slog sig men vi såg inte åt honom. Jag körde in kniven i strupen och därefter satte jag in ett litet ett silverrör i den. Den gled lätt på plats men Lidka låg fortfarande orörlig. Luften kom inte ner i hennes strupe som den skulle. Jag tog ett djupt andetag och hejdade mig. Det fanns inget mer för mig att göra. Jag ville be någon om förlåtelse för att jag hade varit så lättsinnig och för att jag hade börjat på medicinska fakulteten. Det var tyst. Jag såg hur Lidka blev blå. Jag tänkte redan ge upp alltsammans och brista i gråt när plötsligt Lidka våldsamt ryckte till. Hon stötte ut en hel fontän av otäckt slem genom röret och luften kom visslande in i hennes strupe. Så började flickan att andas och skrika högt. I det ögonblicket reste sig fältskärarna upp blek och svettig. Loj och med en blick av fasa tittade han på strupen och började hjälpa mig att sy ihop den. Genom all tröttheten och tvärs genom den hinna av svett som låg över mina ögon såg jag barnmorskornas lyckliga ansikten. Och en av dem sade till mig, strålande operationer gjorde doktorn. Jag trodde att hon gjorde narr av mig och jag gav henne en dyster och misstrogen blick. Därefter slogs dörren upp och det kom in frisk luft. Lidka bars ut, insvept i ett lakan och genast stod hennes mor i dörröppningen. Hon hade ögon som ett vilddjur. Hon frågade mig, nå, hur gick det? När jag hörde ljudet av hennes röst rann svetten ner för ryggen på mig. Det var först då som jag förstod vad som hade kunnat hända om Lidka hade dött på operationsbordet. Men med en röst som var mycket lugn svarade jag henne. Ni kan vara helt lugn, hon lever. Och leva kommer hon att göra, hoppas jag. Fast innan vi tar ut röret så kommer hon inte att kunna säga ett ord. Det är ingenting att vara rädd för. Och så dök gumman upp ur jorden och korsade sig mot dörrhandtaget mot mig, mot taket. Men jag var inte längre ont på henne. Jag vände mig om, gav order om en ny kamferinjektion och sa till mina medarbetare att de skulle vaka över flickan i tur och ordning. Sen gick jag över gården hem till mig. Jag minns att det blå ljuset brann uppe på mitt arbetsrum. Där låg Döderlein, där låg en massa andra böcker slängda. Jag gick fram till divanen fullt påklädd. La mig ner och såg inte längre någonting. Jag somnade och drömde inte ens. Det gick en månad, det gick två. Jag hade redan sett en hel del och det fanns till och med saker som var värre än Lidkas strupe. Den hade jag också glömt. Det var snö överallt. För varje dag kom det allt fler människor till mottagningen. Och en dag, strax efter nyår, kom en kvinna in på mitt mottagningsrum och ledde vid handen en liten flicka. Insvept så ordentligt att hon såg ut som en liten tunna. Kvinnans ögon strålade. Jag tittade noga på henne och kände igen henne. Åhå, Lidka. Nå, hur står det till? Det är så bra allting. Lidka befriades från alla sina halsdukar. Hon var skygg och hon var rädd men ändå lyckades jag lyfta hennes haka och se på henne. På flickans rosiga hals fanns ett lodrätt brunt ärr och två fina små ärr tvärs över efter stygnen. Bara bra, sa jag. Ni behöver inte komma hit mer. Tack ska ni ha, doktorn. Tack så mycket, sa modern. Och till Lidka sa hon, säg nu tack till den snälla farbrorn. Men Lidka hade ingen lust att säga någonting till mig. Jag såg henne aldrig mer. Hon började försvinna ur mitt minne och min praktik bara växte. En dag fick jag ta emot 110 patienter. Vi började klockan 9 och slutade först klockan 8 på kvällen. Jag vacklade till lite grann när jag till sist tog av mig rocken. Den äldre och de båda barnmorskorna sa till mig. Den här anstormningen har vi trakeotomin att tacka för. Vet ni vad folk säger ute i byarna? Jo, Nilla ska ha satt in en strupe av stål på Lidka istället för hennes egen och sytt in den. Folk kommer resande till byn där hon bor enkom för att titta på henne. Så ni är berömd ni, doktorn. Man får gratulera. Så de tror att hon lever med den stålstrupen också, undrade jag. Just det, ni är en riktigt duktig ni, doktorn. Ni var så kallblod när ni gjorde det. Det var en ren fröjd att se. Jaha. Ja, vet ni, jag är aldrig orolig, sa jag utan att veta riktigt varför. Men jag kände att jag var så trött att jag inte ens förmådde skämmas. Jag bara tittade bort. Jag sa godnatt och gick hem till mig. Snön föll i stora flingor och la sig som ett täcke över allting. Lyktan brann och mitt hus var ensamt, lugnt och respektingivande. Och när jag gick hade jag bara en enda önskan, att få sova.